En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Under krigföringen i Grekland under århundraden har lärt sig det att en motståndare som framrycker ofta har tendens att dras åt höger. Och det beror helt enkelt på att soldaterna, den enskilde soldaten, söker skydd för sin högeraxel under grannen, så att säga, stridskamratens sköld som den bär på vänster hand. Och det här har man kommit på, så att då gör man så, då menar man att man skulle liksom kunna räkna med att den här vänstra delen av den persiska slaglinjen, att den liksom tunnas ut genom den här, vad ska vi säga, dragningen och förflyttningen åt höger då. Och sen har han på flankerna då trupper som inte riktigt syns för perserna, men som också kan vända sig liksom inåt i någon sorts nästan, ja, som en lussebulle.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Vet du Martin, någonting som uppmärksammats mig när jag läste på inför det här avsnittet som ska handla om Gaugamella och Alexander. Jag ska återkomma till exakt var det ligger. Men har du någonsin funderat över hur man jagar iväg stridselefanter på ett slagfält?
Nej, det har jag inte tagit ställning till så mycket. Det
nej, du har inte tagit ställning till det?
Nej, jag har inte gjort det faktiskt.
Annars är det ju en fråga som man generellt tar ställning till.
Jo.
Nej, men det, nej, men det uppmärksammas mig att det här är någonting som militärhistoriker har funderat över. Framförallt likheter mellan stridselefanter och pansarvagnar. De var liksom, och jag tyckte att det var ganska intressant. Det var, jag minns inte författaren heter tyvärr, men en ganska intressant case där om att de första generationens stridsvagnar under första världskriget är ganska lika hur man använde stridselefanter och ja, då under Alexander den stores tid och även romartiden en del. Och det var ganska intressant. De har den här chockverkan, liksom, att de egentligen inte jätteeffektiva vapen men har en väldigt chockverkan på fältet. Och motmedel då? Ja, hur hugger man ner en sån här då? Det är ganska svårt. Så de siktar på fötterna, men de använder mycket progressiva taktiken att sätta eld på grisar och skicka in skrikande, brinnande grisar mellan fötterna på de här stridselefanterna. Detta ska ha varit väldigt effektivt.
Men det finns en sak som jag vill kommentera direkt här.
Ja, kommentera.
Vi är tillbaka till antiken nu, som lyssnarna har förstått här. Nej, men jag har också förstått att de elefanterna hade ju ett problem jämfört med de här stridsvagnarna. Det var ju att de måste ju själva, så att säga, på något sätt vara intresserade av striden. Det vill säga att de måste vilja framåt. De måste så att säga bli rädda eller aggressiva mot den här stridslinjen.
Ja.
Och det där tycker jag är så fascinerande, för det framkommer ju då i den här litteraturen att det där var, bland annat nu då vid Gaugamella, så var det ett av problemen att de persiska elefanterna inte blev så effektiva, nämligen att elefanterna uppenbarligen var inte tillräckligt uppjagade, aggressiva. Nej. Utan ganska ointresserade av att helt enkelt anfalla, får man väl säga.
Jag undrar om de är lite för intelligenta djur. Jag tänker att man har ju samma problem med hästar som man ska använda i kavaller. Man måste ju träna dem för att stå ut med krigets ljud, så att säga. Jag var liksom och agera enligt uppmaning. Och sett det, men det är ju intressant där, att just med elefanterna handlar mycket om att bara skrämma upp dem tillräckligt mycket tills de blir aggressiva. Mm. Och det var mycket att bara stå och skrika. Och Alexanders soldater fick också instruktioner att de skulle liksom skrika och skräna mycket för att skrämma iväg dem. Ungefär som man ska skrämma iväg en älg eller en björn som man träffar på i skogen.
Ja, eller som jag lärde mig när jag var ung och stoppa tjurar när jag jobbade på jordbruket.
Ja,
på
men det, exakt.
Du ska lyfta med händerna så.
Ja, exakt.
Martin, du ska lyfta så med händerna så stoppar de. Jag var ju livrädd 15 år. Men en sak som jag skulle vilja lägga till här bara i den här får man säga, den ganska intelligenta diskussionen kring dem. Det är ju så att när man kommer sen vidare, vi ska väl kanske inte gå för mycket i förväg, men när man sen möter de stora indiska stridselefanterna senare under Alexander, så det kan vi väl säga direkt att vi ska ju tänkt oss ett avsnitt sen för att fullborda så att säga den här serien om Alexander den stora krigföring. Där visar det sig att de verkligen skrämmer de makedonska soldaterna.
Ja, och framförallt har de ju problem med kavalleriet. Man kan inte använda, för att hästarna fixar inte att möta elefanterna.
Där var det liksom en liten annan sak än de här afrikanska.
Och sen så har man, utvecklar man väl den här tekniken antar jag också. Att jag vet att det finns i tidigare, lite äldre stridselefanter, då har man liksom inte någon slags skydd på benen och på snaben. Annars, och det bygger man ut eller fortsätter utveckla det. Så man liksom sätter på någon slags pansar eller någon slags skydd på.
Spännande parallell tycker jag som du tar här just.
Ja, intressant. Och det är också intressant, det där fanns en diskussion om hur skyddar man pansarvagnar under första världskriget? Jag kommer fram till att ensamma i pansarvagnar är ganska dåliga och lätta att bekämpa. Men de måste följa med infanteri. Det måste finnas en grupp med infanteri som understödjer dem. Och det kommer man göra exakt samma sak med stridselefanterna, att man måste ha infanteri som hjälper att skydda deras fötter bland annat och sen se till så att de inte blir skadade. Och en taktik att motverka det är att lura bort infanteriet för att sen gå på elefanten. Och det gör man ju precis samma sätt. Tyskarna gör samma sätt mot brittiska pansarvagnar under första världskriget. Man försöker lura iväg infanterisoldaterna för att sen bekämpa själva pansarvagnen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Slaget vid Issos utkämpas ju 333 före Kristus. Och då ska vi påminna lyssnarna om nu då att vi räknar ju baklänges i och med att vi är ju före Kristus. Och det som idag är ramarna här, att vi ska fånga upp berättelsen från Issos där vi var i vårt förra avsnitt och sen ta och redogöra för att diskutera Alexander, varför han hamnade i Egypten och hur han sen så småningom hamnade då vid Gaugamela uppe i Tigrisflodens egentligen uppflöde skulle man princip kunna säga, och hur han sen så småningom landar i Babylon. Och sen har vi då tänkt oss ett tredje sista avsnitt där vi resonerar kring hans fortsatta väg då bort mot Indien. Men hur var läget nu då efter Issos?
Ja, men exakt. Det är bra. Jag tänkte att de grejerna som är intressant att ta med sig från Issos här nu då, är att det här är ett slag. Det är första gången som Alexander möter Darius den tredje på fält. Han har tidigare inte varit delaktig här. Och det är ganska intressant. Och det som händer i Issos är ju att Alexander vinner detta med en väldigt framgångsrik kavalleristöt från sin högra flank in mot Darius mitt. Och detta sätter Darius på flykt. Och Alexander kan då egentligen kapa hela Darius hov och de rikedomar han har med sig. Så han får med sig Darius familj. Hans fru, hans dotter och hans svärmor tror jag också. Och bland annat 370 andra personer som tillhör Darius hov. Så det här är ju ett enormt dråpslag. Men då Alexander väljer att inte följa efter Darius i det här läget. Det skulle han kunna ha gjort. Men istället så vänder han söderut längs med Levanten här nu i dagens Libanon och siktar på en stad som heter Tyros. Och varför gör han det? Jo, det är för att han vill helt enkelt slå ut den mäktiga persiska flottan. För den här sidan av Medelhavet har inte riktigt så många naturliga hamnar som finns på den norra sidan. Så att de här hamnstäderna som finns längs med det här området är väldigt viktiga. Så Alexander går ner mot Tyros och belägrar denna stad med syfte då att slå ut möjligheterna för den persiska flottan att fortsätta och framförallt för att säkra sina egna försörjningslinjer.
Men då hugger jag direkt här, för jag vill bara påminna om då att vi kunde konstatera tidigare att persierna har en överlägsen flotta, eller hur, som du är inne på här. Men det är ändå så att Alexander underhåller sin armé från sjön. Och det beror ju på att han just liksom skaffar sig, vad ska vi säga, lokal överlägsenhet just där han tar in förnödenheterna. Och att han skyddar ju flottan också från land så att perserna kan inte komma åt den. Men precis som du säger så är det väldigt viktigt för Alexander att plocka bort det här flotthotet från perserna, men också att lägga sig till med de här hamnstäderna. Så att det är en viktig del av hans logistik. Och vi kan ju återkomma till det här sen, för hur löser han logistiken då sen han liksom går inlands, så att säga.
Mm. Ja. Nej, men vi kan fortsätta på det där spåret, för den här belägringen vid Tyros är ju intressant. Den går inte så lätt som man först tänker sig. Han kommer ner hit och så tänker han sig då att det här, eller först blir han bemött ganska vänligt av invånarna här nu. Men efter en tvist om access till det här stora templet som finns här, som är då byggt till Herakles ära, han heter någonting annat i den lokala kulturen, men Alexander ser det här som Herakles, ett av de ursprungliga templerna, och han vill komma in där, men Tyrosborna och styret där släpper inte in dem, och detta leder till att Alexander fattar beslutet om att okej, nu måste vi får göra det här med våld. Jag tror att det fanns några sändebud som också blev dödade och slängda över muren här, så att jag kan tänka mig att stämningen var ganska antagonistisk. Det är ju intressant, för Tyros är nämligen en hamnstad som finns ute på en klippö ungefär 700 meter ut i havet. Så det är enormt svårt att ta sig dit.
Just det.
Och eftersom Alexander då i det här initiala läget inte har någon persisk flotta så att hjälpa honom, så blir det här ett ännu större problem. Så det han gör är att han raserar det gamla Tyros som finns på fastlandet och försöker med stenar och annat material som man hittar här i området egentligen bygga en slags bro eller en landtunga ut 700 meter ut där. Och det här är ett enormt logistiskt problem. Och jag vet att förra avsnittet så pratade vi mycket om det här, att det här är ett slags genombrott för belägringskonsten, att tidigare i den grekiska krigföringen har man inte använt sig av den här typen av taktiken, men Alexander får med sig det här nu och har med sig liksom fältingenjörer som löser de här problemen åt dem. Det lyckas inte så bra trots allt, även om den här tekniken kommer fortsätta användas på annat håll, men det som är vändningen, och det är det som du tog upp här, det är ju att den cypriotiska kungen tillsammans med en hel del fenicier vänder sig från Persien och Darius så går över på Alexanders sida, så helt plötsligt har han tillgång till det stora delar av den persiska flottan och de kan hjälpa honom att knäcka den här belägringen i Tyros. Och sen tycker jag det är intressant också att Alexander själv är med här då i den här när de bryter den här när de knäcker Tyros slutgiltigt. Han är med uppe på murarna liksom, och det säger ju någonting om hans karaktär.
Jo,
också.
Jag skulle vilja spela in en faktor till här faktiskt. Och ja, det är så att säga mat och så vidare, men vatten är ju ett stort problem i de här områdena. Och vattnet får han inte från närområdet av Tyros, utan det måste transporteras från en närbeliggande flod. Och det tycker jag också är spännande här, så att vi liksom borde klara med att Alexanders fälttåg är en verklig logistisk prestation.
Ja.
Och det tycker jag är så spännande. Så att vi ska inte ha någon som helst nedlåtande syn på antikens förmåga att organisera. För här handlar det ju om att flytta tusentals människor. Och vi pratar ju också om logistik i 1900-talet och så vidare. Det är ju ingenting jämfört egentligen med den här prestationen. Eller hur? Ja.
Det finns många intressanta aspekter av det. För att jag vet att när vi pratade om barbarism för ett par avsnitt sedan, så sa vi också att med stöd av en historiker, så att det var inte så vanligt att man i antika Grekland verkligen, vad ska man säga, plundrade städer på det här viset som vi kanske tänker oss. Här gör man det.
Jo.
Men det är inte, men det är egentligen inte det Alexander vill. Och vad jag, eftersom han känner den här antagonismen, han fattar att det här kommer, jag kommer aldrig komma överens med människorna, så tömmer han staden på ett väldigt blodigt sätt och flyttar in folk som han själv vill ha. Så att den här staden, den nya Tyros, tömmer den på, sägs det då, 30 000 personer. Och de mer eller mindre säljs som slavar. Och det är oerhört groteskt. Men då är ju syftet där, och det låter liksom brutalt, va? Och det är det förstås. Men syftet med det här är ju precis det som du säger. Det är att han måste få över den här centrala handelspunkten mellan Indien och Medelhavet, som Tyros faktiskt var, och få över den på sin sida för att kunna utnyttja de här logistiska fördelarna. Så man ska inte glömma bort att det ligger bakom. Det är inte bara ren brutalitet, utan det finns också ett kallt beräknande om liksom strategiska fördelar. Det tycker jag är intressant här. Han låter också den här ledaren, satrappen som finns här i Tyros, leva faktiskt och få fortsätta styra. Han är också mån om att han tar ju över de organisatoriska modellerna som finns i sina områden. Det är inte så att han slår sönder dem och bygger upp något nytt nödvändigtvis.
Men sen när han väl når Egypten, så kan man väl säga lite lätt sådär, att då löser sig ju egentligen de här logistiska problemen. För det är ju ett rikt område på Teppanas sak, Nildeltet, eller hur? Och vi tjatar ju om samma sak här nu lite hela tiden, att just det här med hur avgörande egentligen logistiken är för hela det här fälttåget.
Men, och sen så gör Alexander någonting annat intressant, är att han företar sig en ökenvandring, en pilgrimsvandring ut i öknen. Med syftet då, vadå? Jo, men nu är det så här att nu tror Alexander att de som han ser som sina föregångare, nämligen den här halvgudarna Perseus och Herakles, att de tidigare gjort samma ökenvandring som han.
Är det lite galenskap här nu då?
Ja, det finns en slags galenskap. Ja. Och det här är ju ett intressant område kring Alexanders historia. Det är ju att hur galen är han, så att säga? Hur mycket av strateg är han och hur uppfylld av sin egen storhet är han? För den här pilgrimsvandringen då, sägs det enligt källorna som går ut till Amon-oasen som ligger ungefär... han går via El Alamein faktiskt, och den ligger ungefär i, vad blir det, den västra delen av Egypten idag, ganska nära kusten. Men den slutar med att han då får bekräftat att han är Zeus son, och att han är, och har någon slags släktskap med gudarna, och det liksom sägs uppfylla honom på olika vis. Jag vet inte, vad tycker du om det? Hur galen är han, Alexander?
Ja, för det första ska man väl ha klart för sig att det källor vi har egentligen som berättar någonting om Alexander var ju väldigt svåra att tolka. Sen tycker jag väl så här, om vi tittar på väldigt många av de här historiska aktörerna som ju passerar förbi, inte minst i våra poddar här, så är ju frågan lite hur man ska värdera dem. Ofta är det så att de tillskrivs någon form av liksom, jag ska inte säga gudomliga egenskaper som vi pratar om i det här fallet nu. Men ofta så tror vi att de är så speciella. Men ofta glömmer vi bort att det är omständigheterna och också sen att det är efterkonstruktioner. Så jag tycker att det är väldigt omöjligt att ta ställning till en sån frågeställning egentligen. Om Alexander, huruvida han var galen. Därför att jag vill bara säga att en person är en sån position. Och jag tänker nu på, jag kan ta ett absurt exempel här. Men om vi tar till exempel Adolf Hitler. Så jag menar, om man omges från början av 30-talet, kanske slutet av 20-talet, av människor som bara beundrar en, som bara säger ja. Hur blir man då egentligen? Blir man på gränsen till galen i den meningen att man egentligen inte kan fatta sunda, vettiga beslut därför att man ju tror att man alltid har rätt. Och frågan är väl här nu att inga jämförelser i övrigt här då. Va? Men Alexander, är det inte risken med den här typen av aktörer att de just uppfylls av sig själva så mycket att de till slut inte fattar vettiga beslut?
Nej, jag håller med dig. Men historieskrivningen är ju helt omöjlig,
ja,
att reda ut.
Att värdera. Att, det är lättare när det gäller Adolf Hitler, får man ju lov att säga faktiskt.
Och sen är det tolkningarna av de här källorna. Om man tittar på en person som J.F.C. Fuller, som en känd militär, jag vet inte vad man ska kalla en militär filosof och författare under
lite omdiskuterad får man ju säga att han är också faktiskt.
Ja, men, han beskriver ju, han gör ju väldigt mycket liknelser mellan Alexander och Napoleon till exempel, och säger att Alexander, han bedriver ju krig på klass A, på ett extremt strategiskt, taktiskt genomtänkt sätt. Och han tonar ju väldigt mycket ner det här att Alexander är liksom galen och uppfylld av sig själv och har en bild av sig själv som en gudomlighet. Samtidigt finns ju moderna författare nu som har tittat återigen på källorna och som ser att han är helt totalt, han är ju en zelot, en religiös zelot som är helt uppfylld och bara agerar enligt det som han ser liksom någon slags profetia om sin egen framgång.
Och där ser du väl problemet med att värdera en person så långt bak i historien. Jag tänker att och jag menar, Napoleon, Bonaparte, är ju också ett bra exempel som du tar upp här. Han är också en sån här person som man skulle kunna jämföra och prata om att han också uppfyller sig själv.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du börjar bli lite sugen på Gaugamella här faktiskt.
Ja, jag vet. Vi ska komma till det nu. Nej, men vi är precis på väg dit, va? För det som händer nu då är att han etablerar sig i... Alexander etablerar sig i Egypten när han blir farao och han återhämtar sig. Han anordnar fester, festivaler, skickar folk på permission och så vidare. Han kallar hit grekiska skådespelare och sånt där. Och sen under den här perioden så får han ett antal brev eller fredspropåer egentligen från Darius, där han på olika sätt försöker förhandla med Alexander om att han ska dels få sin familj tillbaka men också ska få ekonomisk ersättning. Och det kan man ju fråga sig här. Alexander, han nekar ju hela tiden och så vägrar ju acceptera några som helst fredsfördrag. Och framförallt så får han ju ett tredje här där han blir erbjuden 30 000 talenter, en astronomisk summa. Han ska lämna tillbaka Darius familj och Alexander ska få kontroll över allt land fram till Eufrat.
Just det, den västra delen av det persiska riket skulle man kunna säga.
Precis, och detta är ju en enorm eftergift. Men här svarar ju Alexander rakt av att det kommer under inga som helst omständigheter gå med på. Han blir också erbjuden festen att få gifta sig med Darius dotter så att han ska bli liksom svärson till Darius. Men det han bara, om jag vill gifta mig med din dotter så gör jag det.
Vilket han ju gör sen.
Ja, ja, vilket han gör sen.
Ja.
Mm. Ja. Nej, men det här, det här var ju sista försöket från Darius att fredsförhandla med Alexander, och efter detta så kommer Darius istället koncentrera sig på att bygga upp en enorm fältarmé med bas där i Babylon, Susa och Persepolis. Och Alexander nu rör sig tillbaka till Tyros, och på tal om logistik här nu har man byggt upp en logistikkedja här som är ett intressant och som påminner mig ganska mycket om även alltså 1700-1800-talets typ av logistiska utmaningar. Han har å ena sidan en hel del trupper som är lätta och som kan marschera snabbt och som kan ta och som agera förtrupper, samtidigt som han då bygger upp lager med livsmedel och mat till hästarna under hela vägen fram till Eufrat och Tigris. Eller Eufrat framförallt. Det framstår ju som att Alexander här är äregirig, och en av hans underlydande, den äldsta generalen Parmenion, föreslår ju till Alexander att han ska ta det här erbjudandet, men Alexander vägrar. Och varför då? Ja, men är det bara högmod? Nej, men det är ju lite precis det som du säger här, att faktiskt det övergripande strategiska målet för Alexander är ju inte bara att vinna ära, utan faktiskt att undergräva hela det persiska riket.
Ja, ta över det persiska riket, ja, får man väl säga. Det är väl det som är målet.
Precis, och lösgöra det problemet från de grekiska stadsstaterna så att man kan liksom skydda det grekiska hemlandet.
Man kan överhuvudtaget säga att Alexanders ledarskapsidé där var att sätta in personer som med stark lojalitet till honom själv. Så i alla de här, till exempel den tunga infanterifalangen som ju var en ytterst viktig enhet i den alexandriska eller mesopotamiska armén. Makedonska armén. Alla de, så att säga, delarna av den hade befälhavare som var direkt lojala mot Alexander, skulle man kunna säga då. På ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Och även de som var chefer för till exempel garderskavalleriet, och särskilt då för den här utvalda elitstyrkan, hans de här, vad ska vi kalla dem för, efterföljande companions, förlåt på engelska, men han...
Kompanjoner.
Alla de här befälhavarna för de här, vad ska vi säga då, makedonska förbanden, de var lojala mot honom. Sen alla andra, han hade ju med en massa andra trupper, där var det inte lika noga. Men det är viktigt då att jag vill bara kommentera det, att det var hans ledningsstruktur. Det här skiljer honom från Darius. För Darius har inte riktigt samma lojaliteter inom sin här.
Det är ju så att Persiska riket är ju organiserat i 20 satraper ungefär som sträcker sig. Det är ett enormt rike.
Län skulle man kunna säga.
Län kan man kalla det ungefär. Och de är relativt självständiga. Och så har man ett kurirsystem som gör att man kan binda ihop dem. En ganska avancerad, mogen typ av byråkrati faktiskt. Som överglänser den makedonska och grekiska ganska mycket. De har funnits betydligt längre också sedan 600-talet före Kristus. Så att, och Makedonien har ju ganska nyligen, det är ju först under Alexanders far som har lyckats ena det här landet. Och det är ju intressant att han har också... Det är nästan ett feudalt system, att de här satraperna blir ju kallade sen att agera generaler. Mm. Men de visar sig inte vara helt lojala mot Darius i rätt många olika situationer. Vi har redan sett i Egypten till exempel. Mm. Vi hoppade över slaget i Gaza som faktiskt är på mellan Tyros och Egypten. Men där är satrapen väldigt lojal mot Darius, men, eller Darius eller... vad vi nu ska kalla han. Ja. Ja, och det leder till en väldigt minnesvärd situation där han släpar den här satrapen efter en häst. Och så. Men ja, så att de har lite olika... Så persiska riket är väl mer... inte sammanbundet på samma sätt kanske av en gemensam kultur heller som de grekiska stadsstaterna är, utan de har ungefär samma system. Va? Men de persiska, det här, Darius stora armé som man skrapar ihop nu till Gargamella består av 24 olika etniciteter.
Ja, och att det persiska riket som du säger bygger på att de har en stark ledare i det här fallet nu då, en kung Darius. Ja. Medan som du säger att det finns en större, utan nu, vi har ju just pratat om hur viktig Alexander är, men att där finns det något, ett annat kitt som är mer kulturhistoriskt liksom sammanhållning där på ett annat sätt skulle vi kunna säga. Ja. Och att ledarskap bygger i mycket stor utsträckning på den här direkta lojaliteten, att det är genomtänkt vilka som är underbefälhavare, det är viktigt här.
Perserna verkar ju också ha varit ganska förlåtande mot andra typer av trosystem och religiösa uppfattningar också, som gör att de har... Nej, men jag vet inte, man kanske kan jämföra med Habsburgarna eller någonting sånt där.
Ja, alltså perserna är ett ganska då, som du säger, att man accepterande rike, tolerant, medan det inte riktigt finns då på samma sätt i det grekiska imperiebygget som nu är ju på väg med Alexander.
Okej, nu kör vi Gaugamella. Alexander han har tagit sig över EU för att han rör sig mot Tigris. Han måste ta en omväg för att satraperna under Darius här nu har bränt jorden i stor utsträckning och förstört möjligheterna till att understödja sig, men så småningom så tar han sig över Tigris. Och det är precis som du sa här innan, att Darius har nu sökt upp en plats som han tycker var fördelaktig.
Han har riggat ett slagfält faktiskt, väldigt konkret.
Och detta ligger då alltså ganska nära en stad som då heter Arbela, som idag heter Erbil. Och det är faktiskt Kurdistans huvudstad. Och den ligger så ganska mitt i smeten i Irak. Mellan Erbil och Mosul, eller strax ovanför här, mellan de här två stora städerna. Så att där hittar han en plats med en stor slätt och en liten höjd som han försöker förskansa sig på. Och här kommer då Alexander att möta upp. Och vad möts de då av? Ja, Alexander sägs då ha med sig ungefär 40 000 infanterister och ungefär 7 000 kavallerister.
Men är det möjligt, säger vi ju direkt.
Jag lämnar den där frågan till dig, men jag bara rabblar siffrorna här. Ja. Och sen så på Darius sida, va, här finns det alla möjliga vittnesmål. Allt från upp över 1 miljon man totalt ner till, vad var det du sa, 100 000.
Ja, 200 000
sägs ju också vara någon slags gyllene medelsnitt här. Och en väldig massa, det är ungefär 200 000 infanterister och kanske 40 000 kavalleri. Så att, oavsett vad, så kan vi konstatera att det verkar inte vara jämlika.
Vad kan man tycka är rimligt? För nu spekulerar vi lika mycket, kan jag säga, som egentligen alla andra gör. Men tittar man i, så att säga, den seriösa militärhistoriska litteraturen, så kommer man väl fram till att ungefär 2-3. Alltså, det är så att den persiska armén är betydligt större, men är den verkligen dubbelt så stor? Det är svårt att säga. Och sen kommer vi in på kvaliteten på de här trupperna och så vidare. Men perserna har ett betydande numerärt övertag. Och det här platsen som han har valt, den justerar han ju också faktiskt. Att han tar bort hinder, han tar bort höjd, till och med slätar ut en del höjder, därför att han har ju tänkt sig här att inte bara använda tyngden av sin väldiga armé, utan också nyttja, som vi har varit inne på, dels elefanterna, eller hur? Men också lieförsedda inom citationstecken nu då, stridsvagnar, alltså vagnar. Det är ganska fascinerande, ganska obehagliga konstruktioner, som alltså meningen att den ska helt kapa benen helt enkelt och lämlästa motståndaren.
Och framförallt är det väl de här grekiska falangerna, eller makedonska falangerna, som man försöker...
Men där kommer ju nu då till fullständig missuppfattning, därför att det är egentligen meningslöst att försöka anfalla den här tunga grekiska falangen med de här. Utan de här har ju framförallt betydelse, eller framförallt verkan, när man anfaller en trupp som håller på att fly, som har börjat så att säga lösas upp. Va? Så att här är egentligen ett av misstagen, att redan från början så menar Darius att man ska använda de här för att luckra upp den grekiska linjen, vilket inte fungerar, och det borde han ha förstått från början. Och likadant med elefanterna, så båda de här specialvapnen, om man säger här nu då, de kommer att förfelas. Det kommer att helt enkelt bli en katastrof snarare. Och elefanterna kommer istället snarare att vända sig åt andra hållet och bli ett problem för sina... för sina egna. Så att det tycker jag är intressant, att han liksom väljer det här slagfältet av vad vi vet och det källmaterial vi har då, för att utnyttja de här innovationstecken då, specialvapnen, men att det inte kommer att fungera.
Alltså jag sitter här och förbildligt letar efter min bok här, där man ser slaglinjen. Vi ska prata lite om de här olika slaglinjerna nu, för det är ju...
Jag tycker att jag har lite någorlunda koll på det här, och då är vi inne på den här frågan igen då. att vad vet vi egentligen? Och vi får väl bara acceptera att vi har de kunskaper vi har då. Men då kan man tänka sig så här då, att den persiska armén, den organiserar sig framförallt i två linjer, där man har framförallt kavalleriet i den främsta linjen och mer infanteri i den bakre linjen. Och sen har man då de här livvagnarna och elefanterna. Och man har helt enkelt tänkt sig en dubbel omfattning. Alltså århundraden före Hannibals omfattning, sen vi kan eller kan ha mot romarna. Så det är ju det som Darius tänker sig. Han ser en numerärt underlägsen grekisk armé. Alexander, som ju för övrigt då ju haft en diskussion med sin närmaste befälhavare, inte minst, men även med de övriga, har fattat beslut om att man inte ska anfalla under natten, ett överraskningsanfall. Perserna är oerhört rädda för det. Perserna står i vapen hela natten. De är trötta när slaget inleds. Alexander går till och med själv och lägger sig och sover en hel natt. Det här är kanske bara mytologi, men i alla fall...
Ja, det tror jag bara är skitsnack.
Det är bara skitsnack, det tror jag också. Men i alla fall så berättas det. Och att man fattar beslut om att helt enkelt leverera batalj, som det heter dagen på. Och uppmarschen sker då i så kallad sned slagordning, skulle man kunna säga. Nu kanske man inte ska förväxla det här då sen med Fredrik den Stores sneda slagordning. Men man väljer helt enkelt att den tunga falangen i mitten helt enkelt låta den högra delen skjuta fram, och att man kommer snett in mot perserna. Och det här har att göra med att man har under krigföringen i Grekland under århundraden lärt sig det, att en motståndare som framrycker ofta har tendens att dras åt höger. Att dras åt höger. Och det beror helt enkelt på att soldaterna, den enskilde soldaten, söker skydd för sin högeraxel under grannen, så att säga, stridskamratens sköld som den bär på vänster hand. Och det här har man kommit på, så att då gör man så, då menar man att man skulle liksom kunna räkna med att den här vänstra delen av den persiska slaglinjen, att den liksom tunnas ut genom den här, vad ska vi säga, dragningen och förflyttningen åt höger då. Och sen har han på flankerna då trupper som inte riktigt syns för perserna, men som också kan vända sig liksom inåt i någon sorts nästan...
halvcirkel.
Ja, eller liksom som en lussebull. Ja. Och tanken är ju här att han ska ta emot den här omfattningen. Ja, du gillar inte den
lussebull-taktik.
Han ska ta emot den här omfattningen. Hålla emot. Han har trupper och befälhavare som han litar på. De kommer kunna hålla emot. Och så ska han ju leverera ett riktigt tungt kavallerianfall då centralt. För vem är det han ute efter nu då, Peter?
Jo, för det kommer vi prata om Issos här i början. Att han vill göra egentligen återupprepa ungefär samma sak. Att han vill göra en avgörande kavalleriframryckning mot Darius.
Precis.
Mitt. Och därför där står ju Darius. Just han det. Har ju laddat upp och samlat sig där med alla
där
sina stridsvagnar och sina elefanter.
Där tycker jag att vi ska ta en diskussion lite nu. Att det där tycker jag känns oerhört primitivt.
Ja, men jag vet
är
inte.
Är det en efterkonstruktion att Alexander satsar på befälhavaren?
Nej, men vad fan. Jag tycker att det är smart. Jag läste Fullers redogörelse för det här. Och jag tycker att han fångar upp något väldigt intelligent här nu i Alexanders tänkande, som får mig att tänka att han är en enorm strateg ändå. För det är den här formen som du beskriver, den här lussebullen.
Ja.
Den får ju som en slags hammarkula i ena änden som är hans liksom, kavalleri. Va?
Ja.
Och det är ju den hammarkulan som lyckas slå rakt in mot persernas mitt. Och hur ska han annars göra mer om han är numerärt underlägsen i det här läget? Han vet om att risken att han blir helt omfattad av de perska trupperna är ju enorm. Så istället så gör han ju en kraftsamling enligt liksom klassisk Clausewitz.
Klassiskt snitt.
Ja, klassiskt snitt. En kraftsamling mot mitten, mot den moraliska liksom stödjepunkten för hela den persiska hären. Och det är ju givetvis ett enormt vågspel, va?
Ja, det är
och det hänger ju hela tiden. Det hänger ju hela tiden på att den här lussebulleformen, att den ska hålla ihop, va? För ifall de kollapsar.
Och då blir det så att de liksom egentligen på något sätt, de viker ju in bakom för att skydda liksom sin flank och sin rygg. Och det finns det kavalleri där ute på kanterna också som ska kunna liksom motanfalla och hålla emot persernas försökte omfattning. Och sen har han ju slägan i mitten då. Och sen är det ju så här faktiskt. Och han räknar ju kallt med att dels genom den här förflyttningen som vi har beskrivit att den persiska armén är den. Men också genom att den försöker göra den här omfattningen. Så menar ju Alexander, och det tycker jag är intelligent, att förr eller senare kommer det uppstå en lucka i den persiska linjen, i den främsta persiska linjen. Och där kommer jag kunna anfalla. Och det är det som sker, det kan vi ju släppa. Men sen finns det en sak som jag skulle vilja ta fram här nu. En del beskrivning av det här menar ju att perserna också bryter igenom faktiskt.
Ja.
Den makedonska linjen.
Precis, och de tar sig hela vägen till det makedonska lägret. Jo, precis. Det finns en skröna om att Darius morsa eller svärmor inte vill följa med.
Ja, just det. Och att där börjar de att plundra då. Istället för att göra det som Darius hade ju tänkt sig då, att de skulle anfalla då Makedonia-ryggen. Men det här finns, i olika beskrivningar finns det här inte med. Så det här kan man ju bara resonera lite kring. Och det här visar ju lite hur vi är ute på tunn is. Känns lite fel när vi håller på med
områdena.
Men en dålig metafor. Men att det som är helt klart är att det här tunga kavallerianfallet då, det slår igenom. Och det får den här effekten som Alexander förväntar sig återigen. Och det som sen händer är ju just också det att det håller ute på flankerna, även om det är skakigt, särskilt på den vänstra makedonska flanken. Men det håller ändå mot, och Darius faktiskt flyr åter igen. Han ger upp helt enkelt och blir rädd för att det här är slutet, och han flyr från slagfältet. Men då är det så att den persiska armén, den kollapsar inte, utan man slåss ganska väl.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Så den kollapsar inte totalt, men naturligtvis förlusterna blir oerhört stora ändå. Men det är ändå intressant att det inte sker liksom den här totala massflykten i alla fall. Det tycker jag man kan konstatera. Men att Darius flykt från slagfältet återigen är det som avgör.
Men jag har fattat det som att de här satraperna, vad heter det, Masaios, som möter Parmenion ute på den makedonska vänstra flanken.
Ja.
Att han då ser att Darius flyr och att han då lättar trycket och flyr också. Så har jag fattat det.
Ja, det finns en diskussion om att Parmenion inte riktigt håller emot.
Han har lite panik
och skickar bud till Alexander om hjälp. Men sen när Alexander väl kommer till undsättningen av vänsterflygen, när han har genomfört det här avgörande anfallet och ser till att det blir... Då håller den där vänsterflygen ändå trots allt, för då har man ändå lyckats komma igång med motanfall och tättat igen luckorna på den vänstra. Och just det där att Parmenion panikar där under en sekvens i slaget, det är någonting som sen liksom kommer följa med i Alexanders relation till sin underbefälhavare då. Finns det källor som menar då, och det är frågan sen liksom, vad bygger man det på då, så att säga, eller hur
spännande det. Okej, okay, så de flyr, va?
Ja.
Ja, och de flyr, och det som händer är ju att Alexander följer efter i viss utsträckning, och man tar sig hela vägen till jag tror att man tar sig hela vägen till Arbel då, eller Arbil. Där, och där väntar ju då ytterligare en, ja men där är just hela hov och alla skatter som han har fört med sig. Så att man får ju ett enormt byte av det här slaget. Masaios lyckas väl ta sig därifrån ganska intakt vad jag förstår med sin armé.
Men nu
händer ju det här det intressanta då. Vad gör Alexander här nu? Väljer han att gå efter Darius? Ja. Och Darius?
Och jag,
vi kommer aldrig reda ut det här med namnet.
Nej.
Men väljer han att gå dit eller vad gör han? Nej, han går mot Susa och Babylon.
Ja. Han ger sig inte in i den här jakten, ja. vilket nog är klokt.
Jo, jag menar, det är det här han visar liksom vilken strateg han är, och att det här är ett uttänkt fälttåg, inte bara en hämndaktion mot tidigare oförrätter, utan det här handlar verkligen om att verkligen bryta ner det persiska riket och ta kontrollen, för att det är ju i de här städerna som den riktiga rikedomen finns. Det här jag tänker också nyckeln till varför Alexander säger nej till freden, fredstraktaten eller de här fredserbjudanden som Darius kommer med innan Gaugamela. Han vet att även om han skulle acceptera allt land väster om Eufrat, så skulle han inte slå sönder den ekonomiska basen för det persiska riket, som han gör genom att ta över Susa och Babylon.
Jag håller med om det. Att det förefaller vara på det sätt som du säger, att Alexander ändå har en strategisk blick. Han är inte bara den där militären som, eller befälhavaren som vinner slaget och förlorar kriget, som man till exempel brukar säga om Karl XII. Eller hur? Utan att han har den här vidare. Sen kan det vara efterkonstruktioner naturligtvis, och vi kan vara ett offer för det också nu här i våra analyser. Men jag tycker att det här blir väl en bra slutpunkt egentligen för det här poddavsnittet. Och att vi kommer att fånga upp i ett ytterligare avsnitt den oerhört fascinerande, tycker jag, berättelsen om ju Alexanders fortsatta idéer om att ta det som man uppfattade i den grekiska världen vid den här tiden egentligen som hela världen. Därför man trodde ju att världen slutade någonstans där borta. Bort mot Indien, och det ska vi berätta om, och också slutet på Alexanders tid, och också hur det går när man ska ta sig tillbaks, den här fascinerande, får man säga, eller brutala marschen genom öknen och så vidare. Men det får vi vara sådär, vad heter det? Cliffhangers.
Ja. Nej, men precis, fortsättning följer på det här. Ja. Nej, men det var intressant.
Men en uppsummering egentligen, ska man göra det? Gaugamela, ett av de stora antika slagen. Fascinerande. Vad vet vi egentligen? Då har vi diskuterat mycket. Vi har väldigt svårt att uttala den persiska kungens namn. Och man kan också säga, och man kan också avslutningsvis säga att Alexanders ledarskap, Alexanders betydelse som ledare är spännande, tycker jag.
Ja. Ja, men bra.
Tack ska vi ha, faktiskt.
Ja, tack ska
och vi
ha.
Återkommer ju nu här med två avsnitt om fälttåget i Italien 43-45, hade vi ju tänkt, va? Med Monte Cassino.
Exakt. Och så ska vi se om vi gör ytterligare en utvikning i Mellanöstern, om vi ska prata om Afghanistan.
Ja, Afghanistan faktiskt. Och det kan vi väl säga att vi har blivit lite inspirerade därför att vi deltog båda två i en session på Nordiska historikmötet om internationella insatser, nordiska ländernas insatser i Afghanistan, och då tyckte vi att det här var någonting som vi ville också förmedla till våra lyssnare. Så på återhörande. Tack ska vi ha.
Hej på er.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.